Hej och välkomna till 20:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Karl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Det sorl som ni hör i bakgrunden här, det kommer från den presskonferens som Wikileaks hade i Berlin på Folksbühne nu idag klockan 10. Idag är alltså den 4 oktober 2016.
Och dagen då Wikileaks fyller 10 år.
Ja, så grattis Wikileaks.
Just det. Och Wikileaks tidiga verksamhet ska man ju inte glömma heller. Jag har haft en hel del kontakt med dem för många år sedan i början. Och vi ska komma ihåg sådana saker som att till exempel den svenska lagen om datalagring som låg undangömd i justitiedepartementets lådor i flera år innan de vågade presentera den. Den läckte faktiskt ut på Wikileaks ett par år innan den lades fram för riksdagen.
Ja, och även här i Tyskland så var ju Wikileaks väldigt tidiga, för att vi hade ju ett specialavsnitt om Stasi för ett par månader sedan, och då nämnde vi ju att de som jobbade med att ta hand, alltså efter murens fall, med att ta hand om alla gamla Stasi-filer, där fanns det en massa gamla Stasi-medarbetare, och det kom fram i en rapport som läcktes av Wikileaks 2007.
Precis, så att det är rätt mycket även bortsett från den senaste tidens läckor. Nu idag så när Wikileaks kallade till den här presskonferensen så sa man att den skulle handla om Wikileaks historia, nuvarande verksamhet och framtidsplaner. Men det var ju väldigt många som hade hetsat upp sig och hoppats att det skulle komma fler av Clintons läckta e-mail idag. Och medan du var på presskonferensen så satt jag hemma och tittade på det hela online via den illustra kanalen Infowars med den normalt sett mycket upprörde och gapiga Alex Jones, som jag faktiskt trodde skulle bränna en säkring idag, så arg var han för att det inte presenterades några nya Clinton-mail under presskonferensen. Mm. Var det samma reaktion bland folket på presskonferensen?
Ja, det måste jag säga, för att folk reste sig upp och gick efter ett tag när man förstod att inte ens när Julian Assange kom med några nyheter så, ja, det, inte ens då kom det något. Men det var en lång väntan, för det första eftersom jag var där redan klockan 9 på grund av tidsmissförstånd. Och sen satte det igång klockan 10 och klockan 11 först kom Julian Assange på. Så före dess var det lite mer, det var videor om alla avslöjanden man gjort, alla hot man utsatts för, förföljelsen och så vidare. Och det var, ja, det var ju imponerande, men det var ju som ett födelsedagsfirande. Och samtidigt hade man dragit dit en massa journalister. Jag pratade med en kvinna från CDF, alltså tyska public service-televisionen, och med två killar från ryska tv-kanaler.
Ja, man trollade världspressen till att komma på tioårskalaset.
Men när Assange väl kom på då efter en timme, så var det ju faktiskt ja, alltså det blev en väldigt speciell spänning i salongen. Det var ju röda salongen där presskonferensen ägde rum.
Och man vet ju aldrig med Wikileaks presskonferenser, för hela deras upplägg på presskonferenserna är att när man ändå har världens media på plats så börjar man med att berätta saker som man vill att media ska få del om, och Wikileaks i största allmänhet, och sen presenterar man nyheten. Till exempel var det ju så när vi jobbade i Europaparlamentet med en resolution som sa att kortföretag och banker inte ska få spärra betalningar till mottagare bara för att de är till exempel politiskt obekväma, som ju Mastercard och Visa och PayPal och Bank of America gjorde med Wikileaks. Och det var ju en lång resa. Det tog ju säkert en halvtimme innan man kom till det som var nyheten, det som var intressant. Men det är klart att då lyckas de ju å andra sidan få journalisterna att lyssna till andra saker som rör verksamheten som de vill ha ut. Så jag vet inte om det är en bra eller dålig strategi.
Nej, alltså har man något, alltså har man bra kort, då får man väl, då är det väl okej att låta pressen äta ur ens hand i en halvtimme och sen levererar man vad man har. Och det är ju en, vi kan väl lyssna här på när Assange började prata. Han var ju med då på länk från ekvadorianska ambassaden i London.
Oh, we've got it. Sorry. Happy birthday.
Thank you. This is truth, not roof, actually. I actually didn't hear much of what went on because you need to be close to the mic that's connected to the business. But
ja, och som du hör, jag spelade in hela hans tal som var på 40 minuter ungefär, men det finns ingen anledning att lyssna mer på det, för ljudkvaliteten är så dålig.
Men det finns ju säkert på YouTube någonstans en inspelning från den här presskonferensen, för den sändes ju live på flera kanaler.
Ja.
Så vi kan ju lägga upp länken till presskonferensen i show notesen till den här podcasten, så för de som vill titta och lyssna själva.
Precis.
Men som sagt, WikiLeaks 10 år, det var ju den sak man inbjöd till att tala om och som man talade om. Och det är ju mycket intressant som har skett under åren, och man måste ju faktiskt säga att WikiLeaks har ju påverkat världspolitiken. Sen är det ju som så att alla avslöjanden av sånt som politiker inte vill att ska komma ut, det får ju konsekvenser. Vi har då de afghanska och irakiska krigsdagböckerna, vi har ambassadtelegrammen som läckte ut, och nu så har vi ju då det demokratiska partiets e-mail och Clintons e-mail som WikiLeaks har släppt. Och där har ju blivit ett jävla liv på slutet här med de här Clinton och DNC-mailen. Då har ju mycket amerikansk media som står på Clintons sida, amerikansk media och debattörer som står på Clintons sida, anklagat WikiLeaks för att gå Rysslands ärenden. Men jag tror att det är att göra det lite väl enkelt för sig. Jag tror helt enkelt det är som så att Assange har som princip och WikiLeaks har som princip att vara konsekvensneutrala. Har man nyheter så släpper man dem. Och vi ska ju inte glömma bort att WikiLeaks har under årens lopp även släppt rätt mycket material om Ryssland och ryska affärer i närheten av Putin, och det materialet har ju till och med blivit underlag för åtminstone en eller två böcker om hur det står till i Ryssland.
Han fick faktiskt, Assange fick en fråga på presskonferensen om han hade någon, ja, man kände för Trump eftersom de hade läckt så mycket grejer för demokraterna. Om man hade någon personal affinity, om man kände för, kanske man kan säga. Och han svarade att han känner för alla människor.
Åh, så vackert. Han är en fin människa. Så att, ja, vi kan, en liten parentes här. De här ambassadtelegrammen, det var rätt roligt. Jag är faktiskt själv omnämnd i dem.
Jaha.
Ja, fast inte med namn. Det var när dåvarande näringsminister var hon, Maud Olofsson, centerledaren. När hon var och på en debriefing, eller vad man ska kalla det, på amerikanska ambassaden med ambassadören, så talades det rätt mycket om Piratpartiet i Europaparlamentet. Och uppenbarligen så var Maud Olofsson rätt väl informerad om vad som försiggick där. Och samtalet handlade bland annat om att både Olofsson och amerikanska ambassadören hade lite svårt att förstå upplägget på Piratpartiets kontor. Därför att dels hade vi ledamoten Christian Engström som är gammal folkpartist. Och sen på kontoret så jobbade då dels en vänsterpartist, Erik Josefsson, och en libertarian, det vill säga jag. Och detta hade man väldigt, väldigt svårt att förstå.
Intelligenta människor som skär över partigränserna alltså.
Precis.
Ja, och Är det något mer du vill säga om WikiLeaks?
Nej, men du ställde väl lite frågor till...
Jag ställde lite frågor till en av hans advokater apropå att han sitter på ekvadorianska ambassaden. Och vi kan väl bara lyssna på det helt enkelt.
Ja. So, you are Melinda Taylor and you are one of Julian Assange's lawyers.
Yes, that's correct.
And of course we are interested in this situation where he has been stuck in the Ecuadorian embassy for a very long time due to strange things between Sweden and the Ecuadorian embassy maybe. Do you have any comments on that?
Well, I would say that the blame for Julian's detention lies squarely at the feet of Sweden and the United Kingdom and not Ecuador, because when Julian first entered the embassy, Ecuador offered for him to be questioned, and they offered for the Swedish prosecutor to go there to question him, and it was the Swedish prosecutor who declined to do so. She said that the value of the evidence wouldn't be sufficiently high for her. So it was, and for the next 4 years, she dragged her feet in what the UN described as a state of indefinite procrastination. So it's because of the Swedish prosecutor's actions that Julian has remained forced to stay in the embassy. Basically, she should have questioned him years ago, and he would have had a chance then to clear his name and to be free.
And why do you think she didn't? Why has it dragged out for so long?
Well, it's notable that her predecessor, in relation to the same allegations and the same evidence, found that there wasn't a sufficient basis to proceed. And she decided otherwise, but perhaps she knows that if she questions him, there's not going to be a basis to proceed. And she's trying to drag it out as long as possible, because by dragging it out, he stays detained.
Okay. What do you think about the nearest future now? Do you think that something will happen, because things have started moving in the last weeks or months?
Well, I hope at some point we can break the stalemate. There is a decision, an opinion from the UN working group, which has requested Sweden to take immediate steps to ensure his liberty. So far, two Swedish courts have ignored this opinion. They haven't given any weight to the findings of international legal experts that he is in fact detained, and that the length of this detention is disproportionate and has therefore become illegal. So basically, in every single decision, they say he's there by choice, and that's simply wrong. So what we need is for the Swedish court to recognize that he's not there by choice. He's there because he has no choice, because Sweden and the UK will not give him any protection or assurances that he won't be extradited to the US. And as long as that continues, he stays detained.
Okay, so one last question. To me, it seems like all of this is totally out of proportion. I think anyone would think that there are bigger things behind this than just this crime or these suspicions. Do you all who work with Assange think that there are political reasons to why nothing happens in this case?
Well, it's so clear that this is all about the US investigations. This has been going on for years. They've been taking concrete steps. Now, why would they be taking those steps? Why would they push all their resources into investigation if they didn't think they could get Assange? And why won't the UK, why won't Sweden give him assurances? If they have no intention to give him to the US, why not say that? So it's clear to us that when you put these two pieces together, it's all about bringing him to the United States by any means possible.
Thank you.
My pleasure.
Ja, har du någon kommentar?
Ja, nu blir det ju förhör här nu. Är det nästa vecka eller mitten av oktober någon gång? Så, eller det är sagt att det ska bli förhör. Det har sagt att det ska bli förhör många gånger tidigare, så vi får se vad som händer.
Ja, okej. Okay. Ska vi gå vidare till nästa ämne?
Ja, en liten kortis kan vi sticka mellan med här. Och det är att EU-domstolen har just nu uppe ett fall som gäller streaming. Och där har plötsligt EU-kommissionen lagt sig i diskussionen inför domslutet. Och upplyftande nog sagt att streaming ska vara lagligt att titta på, alltså inte att sända upphovsrättsskyddade filmer. Men om du sitter hemma och tittar så ska du inte behöva ta reda på om vad det är, vem det är som sänder. Utan tittar du på streaming så ska det vara lagligt.
Just det, för de menar att även om strömmen rent tekniskt lagras på din dator ett tag, så ska det jämställas med att titta. Ja, och titta, ja, är inte olagligt.
Nej, i vart fall inte än så länge. Nej, men alltså det...
Men nu får du förklara. Det är alltså ett rättsfall som är uppe i Europeiska domstolen. Europadomstolen.
EU-domstolen.
EU-domstolen. Och då brukar Europeiska kommissionen göra så att de har en hearing där de rekommenderar ett visst utslag, eller
vad? Nej, utan detta var rätt oväntat faktiskt. Gången brukar vara den att saker kommer till EU-domstolen, och sen så förbereds då tjänstemännen, föreslår ett utlåtande, och sen så brukar domstolen oftast gå på den linjen. Men nu här helt plötsligt, i just det här fallet, så hoppade den politiska sidan och administrationens tjänstemän in och sa att det här bör vara lagligt. Så det var ju ovanligt intressant. Men det är någonting vi ska hålla ögonen på framöver.
Ja, och nu ska den här generaladvokaten på EU-domstolen komma med något utlåtande också, ja, eller? Och då kan han ta intryck av kommissionens åsikt.
Ja, förmodligen. Ja. Alltså det är lite knepigt där, för att domstolen ska ju vara oberoende. Mm. Domstolen ska ju inte bry sig om vad politikerna och byråkraterna säger. Vi får se vad som händer. Detta är väl värt att hålla ögonen på. Mm. Och vi kommer säkert att återkomma till det i kommande sändningar. Mm.
Och därmed över till vår stora svenska nyhet som det har snackats om väldigt mycket i veckan. Ja. Du får dra hela bakgrunden här, Hux.
Ja, vi kan ju börja med att lyssna på ett klipp från SVT Aktuellt som sändes häromdagen den 29 september.
Nu ett förtydligande. I gårdagens Aktuellt den 28 september så genomfördes en debatt mellan gruppledaren för Sverigedemokraterna Mattias Karlsson och gruppledaren för Centerpartiet Anders W. Jonsson. I replikskiftet så gick Mattias Karlsson till hård attack mot den förra alliansregeringens politik. Och han sa bland annat då, med hänvisning till Anders W. Jonsson, att ni, citat, släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister. Detta uttalande utgör en generalisering av, i detta fall, gruppen nyanlända flyktingar och asylsökande. Det här strider mot principen om alla människors lika värde. Och mot bakgrund av det här så vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd från detta uttalande.
Och det där är ju lite anmärkningsvärt.
Ja, det är väldigt anmärkningsvärt.
Det finns så många trådar här så jag vet inte riktigt var man ska börja. Men det är ju inte speciellt vanligt att ett nyhetsprogram fäller värdeomdömen om en medverkandes åsikter. Och i det här fallet råkar det vara Sverigedemokraterna, men det är skitsamma vilket parti det är. Nyheterna ska förmedla nyheter och inte komma med en massa kommentarer. Man kan naturligtvis be människor, andra människor kommentera vad någon har sagt för att uppnå balans och så här. Men när nyheterna själva går ut och fördömer ett uttalande från en människa som har varit med i ett av deras egna nyhetsprogram, dessutom i en debatt där det har funnits en motdebattör, det blir ju liksom väldigt, väldigt märkligt.
Alltså, jag lyssnar med ett halvt öra, men bara att säga att en intervjupersons åsikt inte representerar redaktionens åsikt, det är ju fullständigt idiotiskt. Och det som folk har kommenterat är ju också att jaha, så alla andra åsikter som uttrycks utan denna brasklapp, de är alltså redaktionens åsikt, även om det är någon intervjuperson som säger dem.
Ja, och sen ska man ju komma ihåg att Sveriges Television Public Service är ju licensfinansierat. Alla människor tvingas vara med och betala det här. Och därmed så finns det ju ett krav på opartiskhet hos Sveriges Television och Public Service som kanske inte finns i andra medieföretag som är privatdrivna. Utan här är det alltså statens tv betald med pengar som man har tvingat tv-tittarna och hushållen att betala. Och då ska tv vara till för alla människor och man ska inte ta ställning för det ena eller andra partiet. Nu menar ju då naturligtvis Sveriges Television i det här fallet att jo, men det här handlar om alla människors lika värde, vilket det väl egentligen inte alls gör om man lyssnar till vad Karlsson sa.
Nu får du berätta vad han sa, för att jag är faktiskt insatt. Ja, men det, jag är inte insatt i
den här debatten. Det vi hörde klippet att han sa att den borgerliga regeringen öppnade upp för import av tiotusentals potentiella våldtäktsmän och terrorister och mördare och gudet vad. Han bredde på som Sverigedemokrater alltid gör, och det är ju liksom inget att förvånas över. Och det fanns en motdebattör från Centerpartiet som gav sin syn på saken. Och det här, vad man kan göra naturligtvis, det är ju att faktagranska ett sånt påstående. Det är ju helt okej. Men det gör man alltså inte, utan man bestämmer sig för att man tycker inte om det här uttalandet. Och då blir det ju väldigt märkligt. Det är nästan lite orwellskt. Välkommen, nu ska vi tycka illa om någonting en stund.
Ja, och som du kommenterade någonstans, det här gör ju bara att det här uttalandet får extremt stor spridning jämfört med vad det skulle fått annars.
Ja, det är som vanligt, både media och vänstern är ju Sverigedemokraternas nyttiga idioter. Det är ungefär som när man rev ner reklamen i tunnelbanan förra sommaren. Det gav bara mer uppmärksamhet. Och det här uttalandet av Karlsson i Aktuellt, det hade ju inte alls fått den uppmärksamhet jag fått nu om det inte vore för att man lyfte fram det och stryk under det på det här sättet.
Mm. Sen måste man ju faktiskt också säga att själva uttalandet var ju ganska smart, för det handlade om potentiella våldtäktsmän. Ja. Och vi är ju alla potentiella våldtäktsmän. Det var ju inte att det var...
Nej, precis. Vi är alla potentiella våldtäktsmän, vi är alla potentiella missbrukare, vi är alla potentiella politiker, vi är alla potentiella någonting. Ja. Så att rent logiskt så är ju uttalandet väldigt tomt. Och sen har jag ju också lite problem när man pratar om att detta bryter mot principen om alla människors lika värde. När man pratar om lika värde, det är ett väldigt idiotiskt argument tycker jag, därför att för det första så bygger det på ett missförstånd.
Alla är inte lika mycket värda helt enkelt.
Ja, det börjar, alltså det går tillbaka till olika deklarationer, till exempel FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men där pratar man inte om värde, utan där pratar man om dignity. Mm. Och det är ju en helt annan sak.
Är det? Det är väl bara olika ord?
Nej.
Man menar väl samma
dignity,
sak?
Dignity är ju värdighet.
Ja, men vad menar man då när man säger att alla människor är lika mycket värda? Det skulle ju jag skriva under på. Jag tycker att, ja, men att jag och en uteliggare, våra liv är lika mycket värda. Man kan liksom inte göra en beräkning.
Ja, ur en allmän bred filosofisk tolkning, ja. Men för de flesta människor så är ordet värde inte objektivt, utan subjektivt. Frågar du någon om mormor och en bankrånare är lika mycket värda, så kommer de att säga nej. Frågar du någon om deras barn och Himmler är lika mycket värda, så kommer de att säga nej.
Ja, fast det blir ändå en väldigt filosofisk fråga, för när... Alltså, människans värde, det kan ju bara handla om i fråga om när någon ska dö. Eller hur? Vem ska vi döda? Mormor eller Himmler?
Nej, men alltså, det kan du omsätta i det dagliga livet. Jag menar, skulle du verkligen stå för att alla människor är lika mycket värda, då skulle du plocka hem uteliggarna och tiggarna från ICA och bjuda dem på middag.
Nej, men det är ju så att de är inte lika mycket värda för mig. Min familj är ju mer värd än...
Ja, där ser du. Det finns en subjektivitet
jo,
i det här.
Men samtidigt så förstår jag att det är ju min subjektiva åsikt. Och för någon annan så...
Ja, jo, jag förstår också. Men det, hela den här begreppsförvirringen uppstår. Och därför så tycker jag att det är mycket, mycket bättre att man talar om människors lika rättigheter.
Ja, därför absolut.
Att det är något som är observerbart, det är något som är mätbart och det är något som är möjligt att juridiskt upprätthålla.
Nej, det är ju sant. Alltså att använda människan, att alla är lika mycket värda i samhällsdebatten är ju fullständigt... det betyder ju ingenting helt enkelt.
Nej, men alltså det är en av de här nya politiskt korrekta flosklerna. Och jag är lite orolig här därför att det har börjat hända en hel del saker på Sveriges Television sen... Jan Helin, som ju var publisher på Aftonbladet tidigare, sen han tillträdde som programdirektör, eller om det är politisk kommissarie han är, eller vad det nu är.
Vad är det mer som har hänt?
Det har varit flera tillfällen som det känns som att han går in och styr i verksamheten innehållsmässigt. Där fanns till exempel förra veckan också aktuellt en annan intressant diskussion mellan honom och Janne Josefsson, där Jan Helin försökte komma runt att han på ett personalmöte och i en debattartikel hade uttryckt åsikten att det var olämpligt att ha med företrädare för den här blaskan Fria Tider när man diskuterar yttrandefrihet och i det fallet Fria Tiders egen medverkan på bokmässan. Men där var ju Janne Josefsson jävligt hård och bestämd om yttrandefriheterna och att alla ska få vara med och säga sin åsikt, och att ska man bemöta saker man inte tycker om, då ska man ju inte göra det genom att försöka tiga ihjäl dem, och inte göra det genom att som i det här fallet som vi diskuterade med Mattias Karlsson, säga att vi tycker inte om det här, utan då ska man ta en saklig debatt. Ska man krossa dåliga argument, då måste man ha en debatt. Man kan inte bara lägga locket på. Lägger man locket på så får man tryckkokare istället.
Är du med i Publicistklubben?
Ja.
Ja, det är jag också. Då får du ju deras mejl och då kan vi tipsa lyssnarna om att det är dags för PK-debatt, alltså Publicistklubbsdebatt, om en vecka, eller om det är på måndag. Jag har inte huvudet, men vi skriver om det och vi länkar. För det kommer handla om just det här, och deras debatter brukar vara väldigt bra faktiskt.
Ja, och de brukar dessutom sändas på webben.
Ja, precis.
Så att vi kanske rent av nästa vecka kan ta några klipp därifrån.
Ja, men precis. Följa upp det här.
Precis.
För i övrigt så, om du inte har något mer att säga om det här, så tycker jag att vi avslutar för idag.
Ja, och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej.
And on that note, I'd like to say, Julian, thank you very much for joining us here in Berlin. Thank you to all the press for coming, and thank you to our supporters for being with us for 10 years and beyond.
Thanks, guys.